Kära årets åhörare, bröder och systrar. Vi fortsätter mötet med den trons bön. Om Gud skulle vilja öppna något från sitt ord, ber att jag får läsa från profeten Malakias tredje kapitel. Dess tredje förklaringsdel i Jesu namn. Ni har använt starka ord om mig, säger Herren. Då säger ni, hur har vi talat om dig? Ni har sagt, det är meningslöst att tjäna Gud. Var har vi fått nytta av att rätta oss efter vad han har befallt oss och gå i säck och aska inför Herren Sebaot? Nej, nu är det fräcka, vi ska prisa lyckliga. Det handlar orätt, men frodas ändå. Det klarar sig, fast det sätter Gud på prov. Så har det som fruktat Herren talat sinsemellan. Men Herren har lyssnat, uppmärksammat och låtit göra en förteckning. För att ingen som fruktar Herren och taktar hans namn ska glömmas. Den dagen jag griper in, säger Herren Sebaot, ska det vara min dyrbara egendom. Jag ska måna om dem som en far månar om den son som tjänar honom. Då ska ni återigen se skillnaden på rättfärdiga och gudlösa, och på den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Amen. Vi har fått vara många dagar här på Guds barns fest. Här har man talat om Guds kärlek, om det, hur Guds kärlek har kommit fram, hur det har närmat Gud en människa. Här har ljudit en kallelse in till Guds rike. Och det är en stor sak för i våra människors liv. Jag minns från min egen ungdom när jag har fått vara under den kristna omsorg, framför allt under pubertets tidens strider. Hur olika och många dessa frestelser var där en ung människa även på denna tid fick lov att strida. Denna bibelstycke som jag nu läste är alltså från profeten Malakis bok. Hebreerbrevets skrivare säger, Gud talade ofta och på många olika sätt genom profeterna. Vad talade då dessa profeter på sin egen tid om? Det finns rätt så mycket nedtecknat här i den tredje kapitlet. Vilket var Guds arbetsordning. Det talar om Guds löften Först om Johannes döparen. Vi minns alla Johannes döparens liv och när vi minns hans predikan. Att han talar om Guds rike. Han uppmanade människor till bättring. Och visade det att om inte människan omvänder sig av bättring så är hans del i evigheten dålig. Här i denna bok talar man också om Kristus ankomst. Eller om den centrala del, hur stor den saken var när Guds ande genom Jesajas talar om den tålmodige Herrens tjänare. Han bar våra sjukdomar och våra synder. Led det straffet som vi människor skulle få ta del av. Om detta predikar om Gamla testamentet. Och det var en sådan predikan som tilltalade människor. Och som hjälpte människorna att tro på ordets löften. Och vilket genom Gamla testamentets troende fick erfara vad Guds underliga nåd var. Precis som man före har talat genom bröderna. Att den nåden är sådan. Att där känner man om Guds Kristus rättfärdighet och glädje. Det är den allra viktigaste saken i Gamla testamentets tid. Och det allra viktigaste idag. Och det allra viktigaste är så länge som människorna har möjlighet att leva här. Dessa Guds arbete gjorde profeten. Förkunnade det som Guds ande sa till dem. Men sen märker man också i den tiden bland troende kom även Guds motståndares arbete. Denna text är i kyrkohandboken i vakande söndagens text. Det betyder ju det att det vill påminna oss människor hur viktigt det är att vaka personligen. Hur viktigt det är om människan är delaktig av denna Guds gåva. Att den skulle öppna sitt hjärta och Guds ord skulle få öppna hjärta till att tro och för att erfara en sån här betydelse har denna Guds ord. Och nu tog Gud hand om det som vi läser till text här. Att det var sådana människor som Gud sa till. Att ni använde starka ord om mig. När jag har läst denna bibelstycke. Och tänkt på det. När Jesus också lärde i det stycket att vaka. Att man ska ta hand om tiden. Alltså menade det att man ska följa tiden och följa tidens gång. Och hur vi som troende agerar vid olika tidpunkter. Och i profetens tid När man predikar evangeliums arbete och löftens ord, så fanns det sådana människor som började använda starka ord om Gud. Så har jag kommit med en sådan tanke kring denna text. Finns det i denna tid sådana som använder talar mot Gud? Jag har börjat känna, ni har börjat lyssna på medierna, att ni, hur det ofta är i dessa program när det är frågan om dessa saker, så bubblar det där en ateistisk grundad ande som genom människans förstånd gör Guds ord tomt. Och ännu mer det att det gör trons sak tomt. Så här säger man i Malakis bok även då för 3000 år sedan. Och man säger så här: ni har använt starka ord om mig, och ni säger, hur har vi talat om dig? Ni har sagt, det är meningslöst att känna Gud. Var har vi fått för nytta av att rätta oss efter vad han har befallt och gå säck och aska inför Herren Sebaot? När jag minns min egen ungdom och i min egen ungdomsfrestelser, så var det en sak som kom många gånger fram, att löna det sig mig, för mig att vara troende. Precis som denna bibelstycke berättar, löna sig för mig att förstöra mitt liv. För det finns så många saker som man måste svara nekande till sådant som kött och blod vill göra. Och sen när man lyssnar på Guds rikets ordes, Guds barns predikan, man lyssnar på det, så börjar det kännas som så att det tynger mitt sinne. Att varför ska vi gå i Herre Sebaos mening? Jag tänker, när det finns Herre Guds barns folk, finns så många ungdomar. Ni har inte heller kommit bort från denna frestelse att själva min inte har sagt att och satt frågan, lönar sig det för mig att tro, och lönar sig mig att gå så som Herre Sebaos sagt? Jag har så många gånger i mina predikningar talat om mitt eget liv, och predikanten kanske inte vill behöver berätta så många gånger om det, men jag berättade ändå här. Ja, min tros kraft tog slut, och fast jag inte har så mycket förstånd, så kom dessa förståndets frågor fram, och det kom fram det att var skulle min kött och blod vilja ha som man inte kan göra. Jag minns en söndagkvälls möte, en vacker sommarkväll, söndagkväll var det möte hemma i Oulusalon där. Jag satte mig i hallen och dörren till var öppen in till torpen, och det kom fram en man inifrån och frågade mig Är den troende mannen troende? Är den unga man troende? Det var en sån fråga som gjorde ont. Det var en sån fråga som gjorde så ont. Så att jag svarade till den som frågade. Du, jag vet inte. Jag vet inte om jag är troende. När jag gick ifrån mötesplatsen så kände jag en sådan smärta i mitt hjärta. Att nu har det hänt något sådant som man inte skulle hoppas på. Man kunde inte berätta för någon. Till sin släktingar eller vänner. Utan månadsvis var jag trängd. Och livet kändes inte som man smakade. Och det är också att nattens sömn försvann. En sån här trängd man var jag. Och av mina morföräldrar satt man mig göra som till en som har gjort mest missionsarbete av alla kristendomens historia. Erkikela, jag gick dit. Han var ordet tjänare. Jag kom dit med min timliga sak. När jag hade framfört min timliga sak. Så var det mitt hjärta. Att kan jag öppna mitt hjärta för denna man? Och Gud gav mig sådan kraft att jag började berätta till honom, till Kelas farbror, att det har gått så här för mig. Och månadsvis har jag varit väldigt trängd. Han kommer och sänker sina händer på mig och säger: du, hör nu Matti. I Jesu namn och blod är alla synder förlåtna. Nu när jag har varit ordets tjänare har jag det som är er fordon. Har bibelstället stället som jag har jämfört mig. När Paulus och Silas var på sin första missionsresa i Europa. Och i Filippis stad fanns det sådana människor som hade frågor om sin salighetsgrund. När det på en söndag gick det för att be vid Florens strand. Och Bibeln, Paulus och Silas predikade där. Och man säger att Gud öppnade purpura försäljningskans hjärta till att tro. Det här fick jag också starkt erfara. Och därför så har jag så många gånger sagt i mina predikningar att denna trossak, där hör Guds arbete ända från början till slut. Gud är den som för gör arbetet så att hans evangelium får plats. Och när Gud öppnar evangeliet där så man får Guds frid. Så då bestämde jag mig att Gud, bevara du mig så att jag skulle få behålla denna gåva. Och när jag tänkte på er kära ungdomar idag när ni lever i denna tid. Där det väldigt starkt finns Guds rike. Ute i världen finns den köttliga stunden. Och man ska förklara allting med förståndet. Och man ska trycka undan Gud. Dessa frestelser kommer också till er även i denna tid. Och jag säger till er att kära ungdomar, neka inte er tro, fast det känns att jag inte har något tro i mitt hjärta. Nu säger man vår text här. Det såg upp mot denna icke-troende världs liv. Och det säger att hur dessa ogudaktiga lyckas. Det prövar Gud och det är en för lycka med dem. Är den här tiden också likadan om vi tittar runt omkring er? Att de kan lyckas mycket bra. Och jag retar Gud och ändå kan de lyckas. Det är också en egen frestelse att följa hur icke-troendes liv kan gå bra. Och Gud har ju sagt i sitt ord att han låter solen lysa även på rättfärdiga och de felaktiga. Och han tänker på det icke-troendes liv. Och nu när det var så här, den här svåra tid, så tycker jag att här finns en dyrbar råd till oss Guds barn här i Guds rike. Då har det som fruktat Herren talat sinsemellan. Vi här, Guds barn, vi har inte satt oss för att vandra ensamma, utan det som fruktar Gud har alltid funnits. När man har haft barn att tro, precis som Abraham hade, när han trodde, när han genom tron vart hörsam och i sin sista prövning mot Gud sa Gud, nu vet jag att du fruktar Herren. Det är inte frågan om att man är fel om en fruktar att bli straffad. Precis som den första människoparen som gick över Guds ord. Så fick man en fruktan för straffet. Att Gud hade sagt att på den dagen du äter så ska du dö med döden. Och när Gud kallade så gömde sig människan. Människan vart rädd och var rädd för straffet. Så hör, kära vänner, om det någon här i dessa möten finns sådana som har ett väckt sinne, som är rädd. Att hur ska Gud straffa mig? Gud vill inte. Inte mer än att han skulle med denna fruktan få leda dig till att tro på evangeliet. Precis som från första människoparet när de bekände sin synder och sin rädsla. Så predikade från kvinnans säd ska komma den som ska trampa sönder ormens huvud. Så är det. Och så här fullbordar sig. Så har vi också under denna vår. I dessa kyrkotexter, kom ihåg. Dessa Guds ords löften har blivit fullbordade. Hur Guds ord har blivit fullbordat. Det är som en levande ord. Även idag. Här mitt ibland oss. Det som fruktade Herren talade sinsemellan och tröstade varandra. Här i dessa tid, bröder och systrar, har vi så bråttom. Och att hälsa på varandra, eller det kan kanske gå långa stunder mellan dem. Och sen när vi träffas så talar vi om timliga saker. Det är också viktiga saker. Om dessa talar vi många gånger om. Men som en dyrbar sak och minns jag från min ungdom är såna. Det kom såna gamla farbröder och gummor. Och när man gick dit så började de tala om trossaker. Hur då inte var att sträva. Vad var det för förluster man hade kommit med under denna vandring. Och det, och på vilket sätt Gud har hjälpt därifrån. Och hör bröder och systrar. Så här har det gått genom årtionden. Guds arbete har gått framåt. Och han har velat sköta om. Och kalla till sitt rike. Till sitt rikets arbete. Så att de skulle få bli bevarade i tron. Skulle få bli bevarade i tron. Ända till livets slut. Och sådant arbete behöver vi. Och nu är det som tröstade som Sara. Herren. Den drag griper Herren in. Och då tar. Och tecknar ner det i sin bok. Vad betyder då denna text? Att han tecknar ner. Gud vet ju allt. Han ser allt. Han ser varje människans liv. Precis som man i psalm 129 säger. Det som har sett så har skrivit ner i våra namn i livets bok. Gud vet allt. Och han ser allt. Så här vill han genom sin egna barn och i sitt andes ta hand om oss. Även så dessa troende. De berättade. Så har det som fruktat Herren talat sinsemellan. Men Herren har lyssnat upp och sagt och låtit göra en förteckning. För att ingen fruktar hans namn ska han glömmas. Här tröstas med Guds ord. Vad betyder det då? I Hosea-boken berättar man om en händelse. Hur Gud förlovar människan till sig själv. Där säger man så här. På den tiden vill jag höra. Jag vill höra från himlen. Var lärde Jesus om en sådan händelse? Lärde inte han så här? Det som ni förlåter på jorden. Deras synder är förlåtna i himlen. Det är den allra största tröstande sak. Om det skulle finnas någon här på mötet. Någon som längtar av Guds kärlek. Någon som vill bli Guds barn. Så skulle Gud vilja förlåta. Och vill höra om denna förlåtelse. Och det kommer också fram. Att han har en minnesbok framför sig. Bibeln talar om i uppenbarelseboken om två böcker. Först öppnades böckerna. Där det finns människans samvetens böcker. Sen öppnades en annan bok som är livets bok. Och Gud har lagt sina anteckningar där. Jag har många gånger tänkt på det. Att på vilket sätt öppnas dessa människors sinnesböcker. Bok. Jag berättar för er kära broders erfarenhet. när han i vår strand. Det fanns en liten stuga där och jag var många gånger där. Och vi diskuterade om dessa saker. Så började han berätta att när han var i en sådan livssituation att det såg ut som att man inte kommer klara sig med livet i behåll. Det var på en båt och den höll på att gå under. Men han berättar sen att där han tänkte på denna slut så var hans liv. Gick han förbi precis som en film i huvudet. Hela livet gick precis som en film i huvudet. Och när han tittade på den här filmen så brast hans hjärta över det att det är en dyrbar sak. Att där under har blivit nedtecknat i Jesu namn och blod är av synder förlåtna. Det är hör, en, det är tryggt att vara när man har på så gott sätt livets löneböcker är nedtecknat. Man får tro av Guds stora nådegåva och tro alla synder förlåtna. Sen får en annan bok där man har redan talat om tidigare predikningar om livets bok. I livets bok har vårat namn första gången nedtecknat precis som psalm 129 säger 139 att jag kände dig i din moders sköte. Jag formade dig i din moders sköte. Och jag skrev dina dagar i min bok. Hör Guds barn, fastän vi många gånger kan känna som troende att jag har så många sorger och motgångar att man vet inte, att ingen vet det. Hör vår hjärtats vän, Herre Jesus. Han vet och han känner var och en av oss dagar. Så säger Jesus en predikan där. Inte ens ett hårstrå kommer falla från hela huvud utan att den himmelske fader vet om det. Så noga är våra liv i Guds bok. Och så berättas i vår text så att Herren tar hand om det och hör det. Och en minnesbok är skrivet framför honom. Här finns det kanske anledning för bröder och syster till det. Att när vi tröstar eller vi ber. Det som är allra viktigast, så stor och viktig sak. Att vi kan få tala i tron, i bön och i våra bekymmer till himmelske fader. Här skulle jag också vilja av min egen erfarenhet, min ungdomstid, att jag var så rädd att var ska jag finna livets riktning och plats här i samhället. Jag ber många gånger till himmelske fader att han skulle välsigna mig. Och jag bad också att jag skulle få en troende äkta hälft. Och när jag nu är som 80-åring. Jag har läst min livssituation. Så förundras jag över att jag som har tvivlat på att Gud hör. Han har har gett Matti också sin egen livsplats. Men den störst plats är det att man får vara mitt ibland Guds barn här i livet. Vi har en sådan Gud som hör oss. Fast det är för många er har en sådan erfarenhet som jag också många gånger haft. Att Gud hör nog inte. Jag minns många gånger att i en bibelstycke i Uppenbarelseboken säger man att rättfärdighetens bönen gick in i en guldskål framför Gud Fader. Det har inte gått som man sarkastiskt kan säga att det gått upp i vinden, utan det kommer en sådan dag att även denna sak får man erfara i sitt eget hjärta. Och så här sa man i vår text. Herren har lyssnat uppmärksamt, låtit göra förteckning för att ingen som fruktar Herren och där hans namn ska glömmas. Här finns alltså kort sagt det, hur dyrbart det är att namnet är nedtecknat i livets bok och att Gud kommer ihåg oss. Men sen säger man i vår text: den dagen jag griper in, säger Herren Sebaot, ska det vara min dyrbara egendom. Varför sådan dag? Att vi är i Guds egen dyrbara egendom. Jag kommer att tänka på att det är den dagen när Guds son i sin blod bad på Golgatas kulle, ropade till himmelske fader. Där på den kullen, där förlåtelsen göd mot dem som var motståndare till honom, mot på den kullen. Där den Guds son sa så här att allting är fullbordat. Precis allt är fullbordat. Det var största betalningen vad det skett. När man hade betalat blodets pris. En stor kärleksgåva hade man fått för vår rättfärdighets skull. Och denna Guds barns arbete, precis som man har redan tagit fram här i predikningarna, det har man gjort för alla människors skull. Denna ena stora försoningsarbete har gjorts för alla människors skull. Och det Guds hjärtliga sinne är den som David säger i psalm 145. Nådelig är Herren, söt är Herren i allt. Varför är inte alla människor delaktiga av denna gåva? För den skull, för att de har sett förbi den. De hade inte öppnat sitt hjärta för att tro på den evangelium vars, genom vilket tro man, om man tror på den så skulle man få den att gåva sitt hjärta. Tänk om vi skulle ha fått hjärtas bedja i det. Att Gud skulle öppna icke-troendes hjärtan för att tro. När han öppnar tron, hjärtat att öppna evangeliet, så får man glädje i sig. Och så får man Guds barns gemensamma glädje. Och i himlen gläds man också. Och ibland beskyller man kristenheten att ni vill inte släppa in andra till himlen. Det är felaktigt. Alla troende vill att alla människor kommer till himlen precis som Gud vill. Och att alla ska ha fått njuta av Guds frid. När jag talar om försoningsdagen så är den andra dagen den en sådan dag då det Gud hjälper Gud var och alla, varje människa till sin personliga tro. Betyder det att varje människa som känner sin synd behöver denna rike syndernas förlåtelses evangelium och genom det öppnas den personliga tro. Där är det. Vi behöver alla ha vår personliga tro. Vi kan inte komma till himlen med andras tro. Inte med det heller att vi tror att Gud Jesus är försonat av hela världens synder. Utan vi behöver en personlig tro. En sådan tro som den tvivlare Thomas hade. Där Jesus råder. Var inte Thomas icke troende utan tro. Och han tittade på Kristus sår och han sa: min Herre och min Gud. En sådan här levande tro. Man tror inte det bara som en vetskap. Utan det öppnas också. Att det också till mig. Denna gåva. Jag talar svackert om det. Hur Gud vill benåda. Precis som en far benådar sin son. Jag har många gånger stängt till på den här sak också. Man kan klara så många gånger om gamla testament att det här är en sån nådelös hård bok som bara kommer fruktan till människans hjärta. Men är Guds ande för att förklara för människan så kommer det en sådan bild. Precis som en föräldrars hjärta är mot sitt eget barn. Så vill han vara mot oss. Så vill han benåda den. Jag har fått erfara det här mycket nära. I min intervju så nämnde jag det lite. Jag minns den stunden. Jag minns den stunden. När man bad om frågan, får man för synden förlåtna? Så var jag beredd att... Så tänkte jag där att Gud har gett så mycket kärlek att jag på en gång skulle kunna predika syndens förlåtelse. Jag många gånger öppnade det också. Att i vår tid finns också sådana som har gått bort från Guds rike. Och när de har gått ifrån Guds rike så kan de ha gått mycket långt bort. Till och med så långt att det har tungt trycka på troende människors troende föräldrars hjärtan. Och jag har tänkt på det. Och jag har fått se och personligen fått erfara att det är sådana förlorade son eller får. Och när en son har beslutat att komma tillbaka till faders hem. Så jag har tänkt på det. Att det är troligt hem där man många gånger har bett och där finns många tvivel mot troendes löfte, Guds löfte också, så har jag sagt så här. Fast en troende är många gånger lite härdad och kall och torr, så finns det inte en sådan torr eller kall föräldrar så att de inte ska kunna lyfta snabbt, höja sin hand och predika. Du hör mitt barn. Det är i Jesu namn och blod förlåtet. Det vill profeten säga här. Precis som föräldrar så beror sin eget barn, så berorar också Gud. Jag skulle vilja säga här, kära bröder, det kan finnas många sådana föräldrar, far, mamma eller ungdom där som har fått kämpa med dessa, och hjärtat ibland fylls en sån tvivel och fruktan att hur ska man komma framåt härifrån. Hör, kära bröder och systrar, Guds löften är i bruk fortfarande. Från Guds rike finns denna faders sinne. Han vill förlåta. Han vill höja sitt hand på den som i sitt hjärta känner sådant här. Och för den ska jag säga här nu att du som är mitt i tvivel, upphöj du, ni bröder och syster, i Jesu namn och blod, tro alla synder, synder och tvivel förlåtna. I Jesu namn och blod, alla synder förlåtna och tvivel. Så här är himmelska faders hjärta. Han är med oss svaga barn, att om någon skulle få bättringens nåd, det är söten evangeliet som kallar in i Guds rike. Nu här i slutet finns det sån här stycke. Då ska ni återigen se skillnad på rättfärdighet och gudlös, på den som tjänar Gud och den som inte tjänar honom. Det är också en sådan sak att när människan får personligen erfara detta, den är Guds belånande kärlek, så öppnas det hur människan blir rättfärdig. Kan jag berätta här på slutet? Det var en bankdirektör som var några gånger hos oss. När han hade släktingen i närhet så berättade han om sitt eget liv. Han sa, jag hade så dåligt att vara i min ungdom att han gick igenom sina alla andligheter, och han var predikant i en väckelserörelse, men han fick ingen frid ändå. Guds barn säger, gå till mötet där tron där. Dit går alla sist. Han är de som är allra längst borta. Han är dåligt att vara så bestämd en dag. Jag går dit till mötet. Och han sa när han kom dit till mötet och lyssnade på predikan, Man förklarar Guds order. Och när han hade läst Bibeln då när han var i den felaktiga gudaktigheten. Under dessa predikningar så öppnas för honom dessa grundläggande fråga. Hur Gud rättfärdig en syndig människa. Och var det på den stunden eller på en annan gång så hade han fått bättre ensnåd. Så sa han, hör. Jag vet personligen, Matti, min egen erfarenhet hur Gud rättfärdig gör en syndig människa. Och han rättfärdig gör genom personlig synd, tro på Jesus Kristus. Och genom den kommer också den andra sak med kärleken mot Guds rike. Med den erfarenhet så ser man det vad som är Guds barns del. Jag går inte någon vidare. Petrus säger i sin epistel att domen ska komma från Guds hus och om det först kommer från oss, vad får vi för slut då om vi det som inte tror på Guds evangeliet? Och om jag skulle vilja hoppas i mitt hjärta att här i dessa möten ska hjärtan få vara öppna mot denna evangeliets predikan. Vad är då denna predikan? Det innehåller mycket om Kristus. Men en gång läste jag då de äldre har blivit kvar så gamla kyrka postiljor. Så finns det en så förkortad postilja. 1836 eller något sånt där. Så var det på träningen en söndag. Har det varit text. Matteus 18. Och om förlåtelse. Och Luther förklarar detta. Och förkortningen börjar så här. Luther säger. Evangeliets grund är bara syndernas förlåtelse. Och en predikan om Guds rike. Och om dessa element saknas där så är inte evangelium nog mer. Det är viktigt, viktig sak i Guds rike. Kristi evangelium. Där man får tro synderna förlåtna. Visst är ni bröder och systrar. Visst har ni fått erfara det i era egna hjärtan. Att när man många gånger mycket frästar och varar i sinnet. Går iväg till mötet. Och sen börjar Gud öppna sitt kärlek. Så är det de ljuvaste stunderna. När man får höra att du trötta vandringsman. Du får i Jesu namn och blod tro synderna förlåtna. Det är en härlig Guds, visst är det här, Guds rike härligt. Bli kvar bröder och systrar i tryggt och tro i Jesu namn och blod. Nu när jag har berättat för er om Guds kärlek där min liv också har gått som stör min liv har fått. Så har man inte kommit bort från den mänskliga sinnen. Men det har man många gånger. Så som Paulus säger. Många gånger i andlig ände. Ibland är det så ont. Att det till och med trycker. Till slut ser vi den frågan av bröder och systrar. Visst får jag tro än. Det är min hjärtas vilja. Tillsammans med er tro. Vi går i den Guds rikes. Vi kommer fram till Faders hem snart. I Jesu namn. Amen.
Jumala, Jeesuksen nimessä. Aamen.